och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter, från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Christian Fredriksson, vd för Cibus, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2024. Intervjun görs av Sverre Retour. Men först lyssnar vi på en snabb analys av Viktor Hökenhammar, analytiker på Pareto Securities.
Då var det dags för snabb analys av Cibus Nordic Real Estates första kvartal 2024. Stabilt operationellt resultat med hyresintäkter och driftnetto och mer eller mindre helt i linje med både våra och marknadens förväntningar. Förvaltningsresultatet justerat för engångsposter kom in 4% lägre än våra prognoser och 7% under marknaden. Vilket primärt förklaras av högre förväntade centrala administrationskostnader hänförliga till dubbla vd-kostnader under kvartalet. Intjäningsförmågans intjäning per aktie ökar med 1% kvartal över kvartal och Cibus har under kvartalet emitterat obligationer på rekordlåga marginaler samtidigt som de återköpt relativt dyra obligationer med förfall 24 och 25. Fastighetsvärdena skrivs ner med 1,3% jämfört med förra rapporten, lika fördelat på 1 högre avkastningskrav och 2 en specifik fastighet i Finland där ankarhyresgästen förväntas lämna fastigheten inom 2-3 år. Värt att notera är att Cibus externvärderar sin fastighetsportfölj varje kvartal och att det genomförs fastighetstransaktioner inom det här segmentet i samtliga nordiska länder de senaste 3-4 månaderna. Tittar vi på aktien så är den svagt upp på rapporten efter att inledningsvis har handlats ned, troligtvis i stor del drivet av det något lägre förväntade förvaltningsresultatet. När det här spelas in handlar Cibus i linje med rapporterat substansvärde och kring 13 gånger vårt estimerade förvaltningsresultat för innevarande år. Att jämföra med sektorsnittet om cirka 16 gånger. Investeringscaset som vi ser är detsamma som förra kvartalet, men förtydligar nu möjligheten för värdeskapande transaktioner inom 12 månader, givet att kapitalmarknadsförfallen 24 och 25 är lösta, samtidigt som bolaget sitter på en relativt stor kassa. Och i vanlig ordning för att få tillgång till vår analys på Cibus och våra andra analyser kan ni signa upp er som kund på paretosec.se.
Hej och välkommen Christian Fredriksson, Cibus.
Härligt, kul att vara här.
Du är först ut i den säsongen.
Sist ut och först ut. Sist ut i förra kvartalet.
Sist in och först ut.
Nej, men det får jag säga som ny börsvd. Det var ju, kändes ju inte som det var så länge sedan det var kvartalsrapport.
Nej, men det var ju ganska ny, för ni var ju extremt sena. Ni körde väl 29 februari.
Ja, precis. Mm. Då har vi ändrat till nästa år, då ligger vi tidigt.
Okej.
Mm. Eller tidigare,
ska jag säga. Nu är det första, inte riktigt hela kvartalet, men det är i alla fall första rapporten du själv är ansvarig för.
Så absolut. Det är så.
Hur känns det?
Jättebra. Det har faktiskt varit väldigt intensivt. Alltså det är alltid intensivt när man har ett nytt jobb, såklart, att komma in på ett nytt bolag med mera. Men det har varit intensivt, för vi har jobbat ganska mycket med vår obligationsfinansiering som du nu säkert har sett och följt med om, som vi skriver ganska mycket om i rapporten. Men generellt kan man säga att det har varit en bra kvartal, det har varit ett spännande kvartal. Vi fortsätter att converting food into yield, som vår eminenta slogan säger. Och konsumenter fortsätter att handla mat och det har varit en bra start på året helt enkelt. Stabilt resultat, stabilt kassaflöde. Så det är väl det vi ska gå igenom nu.
Mm, precis. Ni har ju ett par snedsteg, håller jag på att säga, men det kanske ni inte har. Men jag återkommer dit. Men om vi pratar lite sådär, hur du upplever läget i ekonomin. För ni är ju, även om era kunder inte är konjunkturkänsliga, så påverkas de såklart av konjunkturen. Alla gör ju det. Vad får ni för signaler?
Ja, våra kunder är ju i huvudsak då till 84% av vårt hyresvärde är ju, eller hyresintäkter är ju just dagligvarukedjor. Och de går ju generellt sett bra, om man säger så. Det är ju så att de, deras matförsäljning och dagligvaruförsäljning ökar mer än inflation i alla våra marknader. Nu ser vi ju matpriserna har ju liksom börjat komma ner i Sverige och i fler länder. Men i generellt så går det ju bra att folk handlar mat, och liksom man kan ju anpassa sig som livsmedelshandlare kan man anpassa sig till vad kunderna vill ha i den lokala marknaden. Så det har varit ganska stort fokus på prisvärde från de flesta kedjorna. I synnerhet att vi pratar Sverige nu, men överallt är det liksom inflation. Man letar prisvärde och då kan ju varje kedja anpassa sig till det. ICA har gått ut och sagt att de ska göra en stor priskampanj på 1 miljard. Willys tuffar på. Coop pratar mycket i media här om den här extra konceptet konceptet som de har. Mm. Och så att det är ju så man anpassar sig till sin lokala marknad och så fortsätter att sälja.
Och det är ju det som säger, alltså, om man bara tar, jag har ju faktiskt en bakgrund inom livsmedel, alltså jag jobbade på en stor marknad som avdelningschef för livsmedelsavdelningen på Island en gång.
Ja, okej. Okay.
Man märker ju när, alltså, det är mer, folk köper mer frysvara när det är lite sämre konjunktur. Man köper mer torrvara än färskvara, vilket innebär att det blir mindre liksom, kanske kostnader för nedkylning och sådär på kylen, men mer frys, om du förstår. Ser ni något sånt i driften liksom, där ni själva kan härleda liksom, att nu går det åt rätt eller fel håll, så att säga?
Nej, det ser vi inte vi. Vi kan ju läsa vad som står i media och liksom följa det som våra hyresgäster kommunicerar och mediebilden. Men vi märker det ju inte hos oss i vår verksamhet.
Okay.
Och det beror ju på att 90% av våra hyresavtal är ju net- eller triple-net-avtal. Mm. Det betyder ju att hyresgästen sköter sig väldigt mycket själv.
Och elräkningen alltid kommer in till er direkt?
Den går vidare liksom, till hyresgästen.
Okay.
Så att vi märker det inte på det sättet, men vi såklart märker jag genom debatten, eller liksom prisvärde är ju någonting man letar efter. Mm. Så på det sättet märker vi att liksom en del skyltbyten och liksom generellt i samhället hur man debatterar och liksom matpriser är i fokus med mera. Det blir helt naturligt när liksom priser stiger så mycket som de gör för en enskild konsument.
Mm. Det andra segmentet inom retail, som förutom då matpriser, för det är ju som vi har varit inne på, det är ju liksom aldrig konjunkturkänsligt på det sättet, som har varit bra senaste åren, är ju lågprishandel. Dollarstore, ÖoB och sånt där. Kan det vara aktuellt för er att liksom expandera på den marknaden?
Vår slogan är Converting Food into Yield. Jag tycker den är jättebra, för det är det vi fokuserar på. Det är just Converting Food into Yield. Sen om det är en portfölj som vi tittar på där en viss andel är discount retail, så skulle vi ju titta på det. Men vi tycker ju att mat och dagligvaror, det är det som är vår kärnverksamhet.
Det blir komplement i så fall.
Precis, eller en del av en portfölj så kan du kanske liksom smygas in, men vi tycker det är inget fel på liksom discount retail, men det är mat som vi huvudsakligen tycker det är mest bästa att äga och det mest non-icke-cykliska och det som är liksom, ger de där stabila kassaflödena som vi vill eftersträva och ha för våra aktieägare. Så att nej, det är inte i fokus för oss. Å andra sidan så sker det en ganska stor branschglidning mellan de här två sektorerna. Om vi tittar på liksom, går in i Rusta. Det är ganska mycket dagligvaror i den. Liksom shampoo, tvättmedel. Alltså, hela den biten som du annars kanske skulle köpa i en vanlig livsmedelsaffär. Visst sker det ju i en branschglidning dem emellan. Och även i Finland så ser vi att liksom, det blir mer och mer mat. Alltså riktig mat, färskvaror. I, liksom, i mer discountkedjorna.
Okay.
Så, och det, jag tror inte vi har sett det än i Sverige, mig veteligen. Men går man in på en ÖoB så är det ju sista 30 meter av kundvarvet är ju bara godis. Så att, och det är ju livsmedel. Det är inte frukt och grönt, men det är ju livsmedel. Så att, det är en branschglidning själv.
Och grillar och husgeråd och liksom böcker och vad det nu är på ICA Maxi.
Precis. Det har ju funnits där länge. Liksom, och trenden där har väl varit historiskt i alla fall att matdelen växer och liksom specialdelen minskar. Om man bara går in i liksom, de flesta hypermarkets, oavsett kedja, så har det ju blivit så.
Jag nämnde i början ett par snedsteg. Vi kan lika gärna komma in på dem, men eftersom vi är där. Ni har en butik i Finland, i Åbo, som är uthyrd till Carglass.
Precis.
Där ni inte har fått en livsmedelshyresgäst, gissar jag.
Precis.
Och sen har ni en butik i Lahtis som ni har en kommande vakans på, där ni även har ett alternativ som hälsocentral. Vad kan du berätta om liksom, hur har det gått här?
Nej, men varför jag valde att lyfta upp dem är ju som ett exempel på att det sker saker och ting i vår portfölj. Av liksom 84% är dagligvaror och ibland så blir en butik tom. Genomsnittet i vår portfölj är 2200 kvadrat. Det är väldigt, det är små enheter generellt, då 450 fastigheter. Men i en sån stor portfölj så sker det saker hela tiden. Och det är väl det som är bra, att ha en stor portfölj också. Äger man en portfölj med 10 livsmedelsfastigheter, då liksom, kan det vara ganska jobbigt om du tappar helt plötsligt liksom 10% för att det blir tomt. För att det händer ju saker i en portfölj och i en fastighetsbransch, eller i en fastighetsportfölj, att hyresgäster flyttar ut och någon annan flyttar in och så.
Bra att ha flexibilitet med andra.
Ja, precis. Och ha en bra och ha en stor portfölj också. Mm. Det är värt att säga. Mm. Och om vi går in på de två exemplen. Till exempel, den i Finland har vi hört ut nu till Carglass. Och det var tidigare livsmedelsbutik. Jag kan inte tyvärr den detaljen varför exakt vad som hände just där. Varför någon flyttade ut. Men uppenbarligen så är det ett tillräckligt bra handelsläge för att kunna hyra ut till någonting annat. Mm. Och då att vi driver detaljplan till att även bygga bostad. Nu är ju bostadsmarknaden i Finland som i Sverige. Det är liksom stiltje. Mm. Av de skälen samma som i Sverige. Men liksom det är värt att ta fram bostadsbyggrätterna ändå. Om vi pratar den fastigheten i Lahtis som vi valde att ta upp här för att det är en stor nedskrivning på just den fastigheten. Av den här nedskrivningen på 1,2% i kvartalet så är ju liksom strax under hälften är just en fastighet. Och jag ville belysa då att ja, men så här ser det ut och vad är det som har hänt i den här fastigheten? Jo, det är en av våra större fastigheter. Det är en ganska stor Kesko. Mm. Och här har Kesko vuxit ur den här. Och vad de har gjort är att de har köpt en sajt precis på andra sidan gatan. Så det bekräftar ju att läget är väldigt bra och att de ska finnas handel på platsen. Mm. Men de flyttar på andra sidan gatan och så här gick det till på ICA också. Man lämnat läge för att bygga något eget. Mm. Och vad mer kan vi säga om det då? Att vi är redan i diskussioner med andra livsmedelshyresgäster om platsen. Handel föder handel. Så att det här är en bra plats. Det är centralt i Lahtis. Lahtis är en av de större städerna i Finland. De är nummer 6, 7 eller 8 eller sådär. Och som ett alternativ till den diskussionen då har vi precis fått reda på att vi har gått vidare som en av två finalister till att då skapa en handels eller en hälsocentral på platsen.
Mm. Men första alternativet är fortfarande att hyra ut till en livsmedelshyresgäst.
Ja, det, eller så här, jag tror att där är vi liksom, vi ska ju se till att hitta det som är bäst för oss och vår affär. Mm. Och om det här är en plats där det här projektet för som en hälsocentral är mer lönsamt för oss, då tror jag då är det som är rätt att göra. Mm. Vi kommer inte själva att utveckla hälsocentralen, utan det blir ju, det finns ju specialister för det, naturligtvis. Så. Mm. Mm.
Bra. Du är inne på någonting som jag också tycker är väldigt intressant. Du nämner ju det, du är ganska omfattande del av rapporten, nämner du just det här, liksom, eller ditt vd-ord snarare. Att det är ju en trend, vi såg ju en stor affär här i Sverige, inte på dagligvarusegmentet, men där Kappahl köper tillbaka en lagerbyggnad av Barings. Du nämner det Kesko-caset och du nämner några case både i Sverige och Finland och Norge och Danmark. Mm. Mm. Där alltså handelsbolagen börjar ta tillbaka fastigheterna, äga dem själva, drifta dem själva. Mm. 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 Är det här, jag ska inte säga ett orosmoment för er, men det är liksom en konkurrens. Ser ni liksom, varför gör de så här, om man säger så?
Ja, nej, jag ser det snarare som en möjlighet för oss. Det är, liksom, det är en ytterligare part i marknaden som skapar likviditet för just den här produkten. Så jag tycker det är en jättefin styrka med just dagligvarufastighet. Att hyresgästerna är så pass starka och de är så pass beroende av sina fastigheter för sin verksamhet. Det är ju daglig omsättning, kunder varje dag, att de är beredda att köpa tillbaka sina fastigheter. Och det blir liksom som ett golv på marknaden. Mm. Så att när det blir tillräckligt billigt så är min bild att då går man ut och köper. Kan man köpa tillbaka, så har vi sett det i Europa också. Men vad det också kan göra att eller dagligvarukedjor som har tillräckligt liksom, stor kapacitet finansiellt och även då administrativt och liksom personal, ett eget fastighetsbolag helt enkelt, kan ju köpa tillbaka fastigheter som de vill vidareutveckla. Mm. Och sen så vidareutvecklar man och kanske bygger till bostäder ovanpå, kan man kanske göra som enda part som man är hyresgäst, då kan man vara beredd att stänga den där butiken när man själv äger den. Om man inte äger den, då kommer man aldrig stänga butiken för att låta någon annan göra bostäder ovanpå. Då ska man ha en stor peng på bordet för det. Mm. Men det kan man göra i egen regi. Köp in den, bygg om den, bygg till den, vad det nu vill, fräscha upp den, vad det nu kan vara, signa ett nytt hyresavtal, sälj det vidare. Mm. Sälja ut igen i marknaden.
Okay.
Det tror jag är där vi är i cykeln just nu och därför vi ser det hända på så många ställen.
Så du ser att de kåkarna kommer komma ut igen?
Det tror jag förr eller senare. Okay. För att vad som man gör som då livsmedels- eller dagligvaruhandlare är att man bygger upp en ganska stor balansräkning. Mm. Och man blir helt plötsligt en stor fastighetsägare också. Mm. Och då gäller det att man kan inte ha allt för stor balansräkning när man är en låg marginal business. Liksom, man vill ju trimma också sin verksamhet, gissar jag. Och då säljer man ut och gör man sale leasebacks också. Och det ser vi en hel del affärer ute i nu som ligger på bordet. Vi ser ju i samma marknad ser vi sale leasebacks. Coop Syd gjorde en sale leaseback som vi pratade om i förra kvartalet. Mm. Och det finns ett antal i marknaden. Lidl ute i flera marknader. Sweden Sales Bank, i, som en del av sin expansionsplan. Man bygger nya butiker, man signar avtal och sen så när den är up and running och då liksom säljer man ett marknaden, tar tillbaka pengarna, regenererar och använder det för nya projekt. Mm. Det är så jag tror det går till på många ställen.
Mm. Bra. Då är det lite på samma tema. Jag tänker ändå att vi ska komma in på det, obligationerna sen. Mm. Men jag hajade till på, ni har en hyrestillväxt på 3% year on year i kvartalet. Hur mycket av det är index?
4,8.
Okej, okay, så ni har egentligen en rejäl liten hyressänkning, eller?
Nej, det är en valutakurseffekt, okay, som gör att index har gått ifrån 4,8 på index. Det finns en tabell här i som vi kan titta på om du vill. Där vi liksom redovisar just för det här. Här på sidan 7 i rapporten.
Okay.
4,8% upp och sen så har vi framförallt en vakansförändring 1,3% ner.
Okay. Okay.
Mm. Och så en currency effect på 1%.
Mm. Då rekommenderar vi att folk går in och läser.
Ja, vi ska inte sitta och läsa upp en tabell här, tycker du inte?
Okay. Men ni har ju en värdeförändring på minus 1,2% i beståndet. Hur mycket är det i yieldsiffra?
Det beror på, som sagt, på två huvudsakliga saker. Det ena är då en generell värde yieldförändring på ungefär 10 punkter.
Och sen den här
Lachtis.
Mm. Bra, men då tycker jag vi ska ägna nästan resten av podden åt, vi har inte mer än 5 minuter kvar.
Oj då.
Åt obligationen.
Ja.
Och det är ju intressant. Jag blev positivt överraskad när jag såg utfallet av emissionen.
Mm.
Att ni har liksom lyckats befästa den nivån som ni gjorde i februari, eller januari var det kanske. Mm. Ner på 3,5% i svenska kronor och 4% på euro, i marginal då, såklart.
Och det är ju på, i det svenska är det 3,5%-aren om vi säger så. Det var ju en svensk obligation, eller SEK-obligation, och den var ett halvår längre än den vi gjorde i januari. Mm. Och eurobonden var ju ett helt år längre än den eurobond vi gjorde i januari.
Mm.
Och också var det på samma nivå, så man fått ett år till. Sådär.
Precis. Så. Och ni har liksom, igen, ni har lyckats befästa en nivå som är, som du skriver i rapporten, det här är ju ett rekord för er. Ni var ju även innan krisen, inom situationstecken, så var ni ju på 4,5-5,5.
Mm.
Vad liksom pengarna kommer utnyttjas till och amortera eller refinansiera?
Precis, alltså hela syftet med den här obligationsoperationen, om vi kallar den så, det var ju att proaktivt ta hand om våra förfall.
Mm.
Vi har ju förfall nu här i december 2024 och september 2025 och december 2025. Det är ju jättelång tid kvar.
Mm.
Men när fönstret var öppet och vi kämpar ju, eller vi vill skapa stabila kassaflöden för våra investerare, och då är det här rätt att göra proaktivt. Så att vad vi har lyckats med den operationen är att vi får ett längre löptid och lägre marginal.
Mm.
Så att liksom den kombinationen är ju väldigt bra för bolaget kort och gott att göra.
Mm. Kommer vi då få se en direkt effekt i Q2 på räntekostnaderna, eller kommer den att släppa?
Det kommer bli så här, om vi skulle ta fram någon slags proforma, att vi kommer ju ligga dubbelt ett tag. För att det var ju ett återköpserbjudande. Och det var inte 100% återköp. Så att liksom vi kommer ligga dubbelt ett tag här nu fram till att vi faktiskt kan kolla, det vill säga lösa de här obligationerna. Första gången vi kan lösa dem är nu i juni 2024 på den som förfaller senare i år, och sen så i september respektive december 2024 på de som förfaller ett år senare. Så liksom, men under året så kommer liksom vi kommer ha dubbla obligationer ett tag.
Okej, för ni har fått likviden från de här?
Ja.
Ni har de pengarna på banken, så att säga?
Ja, precis. Och så placerar vi dem under tiden.
Ja, precis, precis. När man nu ser att ni får en lägre räntekostnad, jag utgår ifrån att ni inte kommer höja utdelningen liksom under det här året i alla fall. Ni kommer liksom att...
Beslutet är taget fram till liksom nästa...
Ja, och det finns ju en poäng att ha en förutsägbarhet, speciellt för bolag som er. Det kommer ju finnas mer pengar kvar, om du förstår vad jag menar. Och då är frågan, vad ska ni göra med de pengarna när ni har bara sparat räntekostnaden?
Nej, men... Det finns ju, jag tror vi kommer in i en cykel i marknaden där det kommer finnas spännande affärer att titta på. Jag tycker det bubblar lite här och var. Man ser ju affärer genomföras, som några av som jag nämnde i vd-ordet här. Och jag tror där har vi beredskap att titta på och göra affärer om det är rätt. Och då har vi en kassa vi kan jobba med. Vi kan jobba med apportemissioner. Vi har ju en likvid och uppskattad aktie som då gör löpande utdelning. Om man sitter på en illikvid liksom fastighetsplacering, så är det kanske ett jättebra instrument att växla in i.
Mm.
Så man sen är likvid på börsen.
Mm.
Liksom, vi omsätter 53 miljoner om dagen på och av börsen. Så liksom, om man skulle göra en portemission och komma in för, så kan man ju placera ut det under inte så allt för lång tid på börsen. Ändå, om man skulle vilja vara kvar långsiktigt.
Så ni laddar för tillväxt?
Vi tittar på de möjligheter som kommer att komma, tror jag, här under året, och vi är redo för det. Och det vi tittar på, det är vårt huvudfokus, det är att öka vår intjäningsförmåga per aktie. Så att om en affär kan öka vår intjäningsförmåga per aktie, så är det rätt affär för oss att göra. Och om förutsättningarna finns, så är det det vi ska göra.
Vi var inne på det här förra podden, och jag vet att det har ju ändrats lite sen innan krisen, men det fanns ju planer på även Östersjöområdet, norra Tyskland, Polen till och med. Hur ser det ut där?
Nej, men det är ju livsmedels- och dagligvarumarknaden ser ganska lika ut i liksom hela Europa.
Precis,
så du har en handfull spelare som är på marknaden, eller jag menar, och då menar jag, pratar jag på hyresgäster, alltså kedjorna, och de liksom slåss, det är ju stenhård konkurrens dem emellan, och så slåss de varje marknad, och det ser ungefär likadant ut i alla marknader. Man åker och handlar mat, och ibland är det storformat, ibland är det mindre format, ibland är det närhandel, liksom veckohandel och sådär. Så att, men det ser likadant ut. Så det finns ju potentiella stordriftsfördelar av att vara i flera marknader. Så att vi tittar ju aktivt på alla okay. marknader.
Okay. Och nu är det bara här en spekulation från mig, men med tanke på att ni redan jobbar med Lidl, så kanske det är inte så långsökt att tänka att det kan vara en aktör ni jobbar med även i andra.
Nej, vi jobbar ju med de vi vill och jag kan och jobbar med de flesta kedjorna.
Bra, jag vill än en gång slå ett slag för Island.
Ja, precis. Berätta lite om Islands liksom livsmedelsmarknad. Vad heter kedjorna där uppe?
Det är ju, så nu är det länge sedan jag var där, men det är ju tre stora kedjor. Alla inhemska. Stormarknad är liksom en bra produkt på Island.
Ni gillar att åka och storhandla en gång i veckan.
Ja, och liksom bra köpkraft, handelsförmåga. Och jag kan säga alla de här stora butikerna, H&M, Lindex, som öppnar på Island, de har alltid haft rekordvolymer. Liksom. Så att, där finns det saker att göra, kan jag säga.
Ja, intressant. Men jag kan ha en anekdot. Alltså, det är det som är intressant. Till exempel, Island funkar stormarknad. Stormarknad funkar ju i vissa andra länder. Men i Norge, där ICA hade ju en insats och försökte lansera i Norge, köpte en kedja. Och så här, ganska tidigt fick man ju lägga ner Maxi-konceptet, som fungerar jättebra i Sverige. Funkar inte överhuvudtaget i Norge. Alltså, man åker inte storhandlar. Och en anekdot på det, när jag pratar med mina norska kollegor på det, på ICAs fastighetsbolag i Norge, så frågar jag sig, varför åker ni inte storhandla? Det är ju jätteeffektivt. Då säger de bara så här, men Christian, när du åker och handlar på söndagen, hur kan du veta vad du är sugen på att äta på torsdagen? det vet jag inte, men jag vet att jag ska äta. Och de bara, nej, men jag köper det jag är sugen på. Och det är liksom, det visar, tycker jag, ändå att det finns skillnader i marknaden som man måste vara medveten om. Och det är det som jag tycker är styrkan hos oss. Vi kan ju vara fyra marknader. Och vi är bara på kedjan eller ärnet till marknaden.
Så. Och det är ju viktigt, Så här, hur stor del av er obligationsportfölj har ni refinansierat nu?
Hela. Nu är det, eller vi ska uttrycka oss korrekt. Jag ska uttrycka mig korrekt. Vi har adresserat den. Det betyder givet att vi kollar obligationerna, så har vi tagit hand om allting. Och därmed så är nästa förfall som är oadresserat, där i februari 2027. Och det är det som har gjort att vi förlänger då 2 år vår obligationsförfallperiod från 1,6 till 3,6 år, plus då att vi går ner i marginal från 6,0 till 3,8.
Så resterande poddar det här året kommer vi inte prata obligation?
Vi kan prata lite återköp där, eller vad vi har lyckats med och hur mycket som är utestående och sådär. Så att det är absolut om du vill. Men jag tror det kommer finnas mer att göra hos andra bolag på obligationsfronten. Utan vi har gjort det vi ska nu. Så nu kan vi fokusera på annat.
Härligt. Jag har ju sådär skrivit lite att det är våras för branschen på många olika sätt. På LinkedIn och på vår blogg Frugal och Insights med mera. Avslutande fråga. Det är vår ute. Är det vår även i Cibus?
Ja, men, om vi börjar med vår ute, jag lyssnade naturligtvis på vår förra podd och vänta, vad sa vi egentligen? Och då öppnade du med att säga, det är vår ute. Och sen kan vi säga, det blev ett litet bakslag. Jag skulle inte vilja dra det till fastighetsbranschen, men det var ju liksom, ränteutsikterna är ju väldigt viktiga för fastighetsbranschen. Och det där ändras ju varje dag. När ska de sänka och gå om? Eller lite så, ECB, kommer svenska Riksbanken gå före eller inte? Det är klart, det där gör ju att det blir ju en, det är någonting som på kort sikt många pratar om. Men på lång sikt ska ju räntorna komma ner. Det är ju otvetydigt. Det är bara frågan hur snabbt det kommer det att gå. Så på det sättet tror jag att det kommer vara bra för fastighetsbranschen som är så nära kopplat till ränteutvecklingen. Det kommer vara bra för fastighetsbranschen genom både sin exponering mot räntor men också såklart för fastighetsbranschens hyresgäster. I synnerhet de som kanske har mer operationellt svaga hyresgäster än vad just vi har. Så kommer det vara naturligt väldigt viktigt såklart. Mm.
Jag har den ganska opopulära uppfattningen att Riksbanken inte kommer sänka förrän i höst någon gång. Men vi får se. Stort tack, Christian.
Tack själv.
Och tack för att du lyssnade.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.